13. Belägring, sidan 330.
Driv tillbaka dem, ropade Elaine. Eldhjärta försökte dansa, otålig över att trängas med andra hästar och kvinnor som stod på en smal kullerstensgata. Men hon lugnade den svarta vallaken med fast hand. Birgit hade insisterat på att hon skulle hålla sig på betryggande avstånd från striden. Insisterat. Som om hon vore en menlös idiot. Driv tillbaka dem, bränn er! Av de hundratals män som rörde sig uppe på den 50 fot höga stadsmuren av vitstrimmig grå sten var det förstås ingen som brydde sig om henne. Frågan var om de överhuvudtaget hörde henne. De hade öronen fulla av sina egna rop, skrik och svordomar som blandades med klangen av stål mot stål och trängde ner till den breda gatan som löpte längs insidan av muren. I middagssolens strålar från en för en gång skull molnfri himmel svettades och dödade dessa män varandra med svärd eller spjut eller hillebarder. Bataljen sträckte sig längs 200 steg av muren. Kringvärde tre av de höga runda tornen där Andros vita lejon fladdrade för vinden och närmade sig ytterligare två, även om allesammans än så länge verkade trygga. Ljuset var ett tack. Män högg och svingade och stötte vart hon än såg, utan nåd och utan att ge vika. De rödklädda armborstskyttarna uppe i tornen skötte sin beskärda del av dödandet. Men när man väl avfyrat ett armborst tog det tid att ladda om, och de var hur som helst för få för att avgöra striden. De var de enda drottninggardisterna där uppe. Resten var legosoldater, utom Birgit. På så här nära håll gjorde bandet det lätt för Elaine att få syn på sin väktare, vars invecklade gyllene fläta svängde när hon gav sina soldater uppmuntrande tillrop eller pekade med bågen där det behövdes förstärkningar. I sin korta röda rock med vit krage och vida himmelsblå byxor nedstoppade i stövlarna var hon den enda uppe på muren som helt saknade rustning. Hon hade envisats med att Elaine skulle klä sig i enkla gråkläder för att ingen skulle lägga märke till henne och försöka tillfångata eller döda henne. En del av männen där uppe hade armborst eller korta pilbågar på ryggen. Och för dem som inte var i främsta stridslinjen var 50 fot inget långt avstånd för ett skott. Men de fyra guldkokarderna på Birgits egen axel gjorde henne till lättfunnen måltavla för Arimillas män. Hon hade i varje fall inte gett sig in i själva stridsvimlet. Hon hade i varje fall... Elaine flämtade till när en senig kar med bröstharnesk och konisk järnhatt störtade fram mot Birgit med ett svärd i högsta hugg. Men den gyllenblonda kvinnan steg utan ansträngning ur vägen. Genom bandet kändes det ungefär som om hon varit ute på en hård ritt, det var allt. Och svingade bågen så att den träffade mannen i tinningen och fick honom att störta ner från bålverket. Han hann upphäva ett skrik innan han slog i gatstenarna med ett vidrigt smaskande ljud. Hans kropp var inte den enda som prydde gatan. Birgit sa att det inte gick att få soldater att följa en om man inte var beredd att utsätta sig för samma faror och umbäranden som de själva. Men om dessa manliga dumheter ledde till att hon blev dödad... Elaine insåg inte att hon hade manat Eldhjärta framåt för en Kajsell grep tag i grimman. Jag är ingen idiot, gardeslöjtnant, sa hon iskallt. Jag tänker inte gå närmare förrän det är tryckt. Den arafeliska kvinnan avlägsnade handen med ett ryck och hennes min blev alldeles stilla bakom den polerade koniska hjälmens gallervisir. Elaine var ledsen över sitt utbrott. Kajsel skötte bara sin uppgift, men hon kände fortfarande en isande vrede. Hon tänkte inte be om ursäkt. Hon blev våldsamt skamsen när hon insåg hur tjuriga hennes tankar var. Blod och förbannad aska. Ibland ville hon verkligen örfila upp Rand för att han sått sina frön i henne. Nu för tiden visste hon inte från ett ögonblick till nästa åt vilket håll hennes känslor skulle rusa iväg. Men rusade gjorde de. Om det här är vad som händer när man blir med barn, sa Avienda och rättade till den mörka sjalen som vilade över hennes armar, så tror jag aldrig att jag ska skaffa några.
Sadeln på hennes gråbruna häst sköt upp hennes bylsiga ejlkjol så högt att de strumpklädda benen blottades upp till knäna. Men hon visade inga tecken på att låta sig bekomma av detta. När stoet stod stilla såg hon ut att finna sig väl till rätta på hästryggen. Men å andra sidan var Magreen, det betyder tusen sköna på gamla språket, ett snällt och stillsamt djur. Man kunde nästan kalla hästen Trind, men lyckligtvis visste Avienda för lite om hästar för att inse detta. En dämpad skrattsalva fick Elaine att vrida på huvudet. Denna morgon hade hela hennes livgarde på 21 kvinnor, Cassiel inräknad, fått i uppdrag att följa henne, men kvinnorna i sina polerade hjälmar och harnesk höll god min. För god faktiskt. De skrattade säkert i mjugg. Däremot stod de fyra frändeskvinnorna bakom dem med huvudena tätt ihop och händerna för munnarna. Alice, en kvinna med grått i håret och vanligtvis vänlig min, såg att Elaine tittade, eller kanske rättare sagt blängde åt deras håll och himlade demonstrativt med ögonen. Det fick de andra att brista ut i ett nytt skratt. Caden, en söt, fyllig domanska, skrattade så våldsamt att hon var tvungen att stödja sig mot Kumiko. Men den stadiga, grånande kvinnan verkade själv ha svårt att stå upprätt. Elaine kände ett vasst styng av irritation. Inte för skrattets skull. Nåja, lite grann för skrattet också. Och absolut inte över frändeskvinnorna. I varje fall inte så mycket. De var ovärdeliga. Bataljen på murkrönet var långt ifrån den första framstöt Arimilla gjort de senaste veckorna. I själva verket kom angreppen allt oftare, ibland så många som 3 eller 4 på en dag. Hon visste mycket väl att Elaine inte hade tillräckligt många soldater för att kunna bemanna hela den 8 rastmil långa muren. Bränne henne. Elaine var bara allt för väl medveten om att hon inte ens kunde undvara tillräckligt mycket kunnigt folk för att bygga extra förstärkningar på alla dessa milsteg av murar och torn. Okunnigt folk skulle bara schabbla till det. Det enda Arimilla behövde var att tillräckligt många av hennes män kom över muren för att kunna ta en port. Sen kunde hon dra in striden i staden, där Elaine skulle hamna i svårt underläge. Det var möjligt att stadsborna skulle resa sig bakom henne, men det var långt ifrån säkert och skulle hur som helst bara späda på blodbadet när lärlingar, stalldrängar och bodbiträden försökte kämpa mot utbildade knäktar och legosoldater. Oavsett vem som hamnade på lejontronen efter det, och det skulle förmodligen inte bli Elaine Trackand, så skulle den vara röd av Caimlins blod. Så bortsett från att hålla portarna bemannade och ha kvar utkiksposter i tornen hade hon dragit tillbaka alla sina styrkor till gamla staden, nära drottningpalatset, och posterat män med starka kikare i palatsets högsta tornspiror. Så fort någon av utkiksposterna gav signal om att ett anfall var på väg, länkade sig frändeskvinnorna samman och vävde en portöppning som förde soldaterna till angreppsplatsen. Däremot deltog de förstås inte i striderna. Hon skulle inte ha tillåtit att de använde kraften som vapen, ens om de varit villiga att göra det. Hittills hade det fungerat, även om det många gånger varit på håret. Lägre Caimlin, utanför murarna, var ett myller av boningshus, verkstäder, värdshus och magasinsbyggnader som tillät att trupper kunde komma nära innan man fick syn på dem. 3 gånger hade hennes soldater tvingats att kämpa på marken innanför muren och återta åtminstone 1 av murtornen. Det hade varit en blodig uppgift.
hon skulle ha kunnat bränna lägre Caimlin till marken för att beröva Harry Millas knäktar dess skydd. Men elden skulle lätt ha kunnat sprida sig innanför murarna och orsaka en katastrofal eldsvåda i staden, även om vårregnen kom till undsättning. Det förekom redan mordbränder i staden varenda natt och det var svårt nog att hålla dem under kontroll. Dessutom bodde det folk i husen utanför muren trots belägringen och hon ville inte bli ihågkommen som den som ödelagt deras hem och levebröd. Nej, det som retade henne var att hon inte hade kommit på att hon kunde utnyttja fränderna på detta sätt tidigare. I så fall skulle hon inte fortfarande ha havsfolket på halsen. För att inte tala om att hon ingått ett avtal där hon avsade sig en kvadratmil av Andrews mark. Ljus, en hel kvadratmil. Hennes mor skulle aldrig ha avträtt så mycket som en tum av landet. Bränne henne, den här belägringen gav henne knappt tid att sörja sin mor. Eller Lini, hennes gamla barnjungfru. Ravin hade mördat hennes mor och Lini hade antagligen dött i sina försök att skydda henne. Även om Lini var vithårig och tärd av åren skulle hon aldrig ge efter, ens för en av de förlorade. Men tanken på Lini fick henne att höra gummans gälla röst. Du kan inte hälla tillbaka honungen i bikupan, barn. Gjort var gjort och det fick hon leva med. Det var det, sa Kasey. Nu är de på väg mot stegarna. Det var sant. Längs hela muren pressade Elaine soldater framåt medan Amaryllis föll tillbaka och klättrade ut mellan kreneleringarna där deras stormstegar var uppställda. Män dog fortfarande uppe på murkrönet, men striden var på väg att ta slut. Elaine överraskade sig själv genom att köra hälarna i sidorna på Eldhjärta. Den här gången var ingen snabb nog att stoppa henne. Förföljd av upprörda rop galopperade hon tvärs över gatan och kastade sig ur sadeln vid det närmaste tornets fot innan vallaken hunnit stanna helt. Hon sköt upp den tunga dörren, samlade ihop sin delade kjol och störtade iväg upp för den motsolsvridna spiraltrappan, förbi stora nischer där män i rustning stirrade förbluffat efter henne när hon rusade förbi. Tornen var byggda för att kunna försvaras mot fiender som försökte ta sig ner genom dem och in i staden. Slutligen mynnade trappan ut i ett stort rum i vars andra ände en trappa vred sig uppåt åt andra hållet. 20 män i harnesk och omaka hjälmar satt i godan ro längs väggen och kastade tärning, pratade och skrattade, som om det inte alls låg fullt med döda män utanför de järnbeslagna portarna. När hon dök upp slutade de tvärt med vad de höll på med och stirrade förbluffat på henne. Ersnåd, det där skulle jag inte göra om jag var ni, sa en sträv röst när hon la handen på järnbommen som spärrade en av dörrarna. Hon brydde sig inte om mannen utan bred bommen runt dess svängtapp och sköt upp dörren. En hand högg tag i hennes kjol men hon drog sig loss. Ingen av Harry Millas män var kvar på muren, i varje fall ingen som stod upp. Dussintals män låg på det blodstrimmiga murkrönet, några orörliga, medan andra vred sig och stönade. Av dem kunde hur många som helst tillhöra Harry Milla. Men ljudet av stål mot stål hade klingat ut. De flesta av legosoldaterna skötte om de sårade eller satt bara på huk för att hämta andan. Skaka loss dem och dra upp de förbannade stegarna, ropade Birgit. Hon avlossade en pil mot de myllrande männen som försökte fly ner till den hårdtrampade gatan på andra sidan muren. Sen la hon an och sköt igen. De kan få snickra nya om de vill komma hit igen. Några av legosoldaterna lutade sig ut mellan kreneleringarna för att lyda, men bara en handfull. Jag visste att jag inte borde ha låtit dig komma med idag, fortsatte hon, allt medan hon fortsatte att skicka iväg pilar lika fort som hon kunde lägga an och dra tillbaka strängen. Männen där nere drabbades också av armborstpilar från tornen, men alla som lyckades ta sig in under magasinsbyggnadernas tegeltak var skyddade. Det tog Elaine en liten stund att begripa att den sista kommentaren varit riktad till henne. Det hettade i kinderna på henne. Och hur skulle du ha kunnat hindra mig, frågade hon barskt och sträckte på sig. Brigitte, som hade tömt kogret, sänkte bågen och vände sig mot henne med mörk uppsyn. Genom att binda dig och säga åt henne att sätta sig på dig, sa hon med en nick mot Avienda, som just var på väg ut från tornet med långa kliv. Saidas sken omgav ejlkvinnan, men trots det hade hon sin hornskaftade kniv i handen. Kassej och resten av gardeskvinnorna strömmade ut bakom henne med svärd i hand och bistra miner. Dessa förändrades inte det minsta när de fick se att Elaine var oskadd. Dessa fördömda kvinnor var helt outhärdliga ibland. De behandlade henne som en tunn porslinsvas som kunde gå sönder om man knackade på den med fingret. Efter det här skulle det bli ännu värre och hon skulle bli tvungen att finna sig i det. Avienda gned sig om höften. Jag skulle ha hunnit ikapp dig, muttrade hon, om inte den där enfaldiga hästen hade kastat av mig. Det var föga troligt, med tanke på hur stillsamt stoet var. Avienda hade helt enkelt lyckats ramla av. När hon fått överblick över situationen satte hon raskt tillbaka kniven i slidan och försökte se ut som om hon aldrig hade dragit den. Saidas glöd slocknade också. Det var ingen fara för mig. Elaine försökte avlägsna den syrliga tonen från sin röst, men utan större framgång. Min har sagt att jag kommer att föda mina barnsyster. Tills de föds kan jag inte råka ut för någonting ont. Avienda nickade sakta och tankfullt, men Brigitte morrade. Jag skulle sannoliken föredra att du inte försöker sätta hennes syner på prov. Tar du en risk för mycket så kanske hon får fel för en gångs skull. Det var rena dumheterna. Min hade aldrig fel. Absolut inte. Det var Aldin Mihires kompani, sa en av legoknäktarna på strävt men sjungande marrandi mål, samtidigt som han tog av sig hjälmen och blottade ett magert svettigt ansikte med gråsprängda vaxade mustascher som formats till ett par piggar. Rhys Abalaman, som han sa att han hette, hade stenhård blick och ett tunnläppat leende som alltid hade någonting lystet över sig. Han hade lyssnat på deras samtal och sneglade ideligen på Elaine medan han pratade med Brigitte. Jag kände igen honom, ja. Bra kar, Mihires. Jag har kämpat vid hans sida flera gånger än jag kan minnas. Han var nästan framme vid magasinstörren när ni satte en pil i halsen på honom, generalkapten. Syn och skam. Elaine rynkade pannan. Han har gjort sitt val precis som ni, kapten. Ni kanske sörjer en väns död, men jag hoppas att ni inte sörjer ert val. De flesta av de legoknäktar som hon hade kört ut från staden hade tagit tjänst hos Arimilla. Kanske alla. Det Elaine var mest rädd för just nu var att kvinnan skulle lyckas muta några av de kompanier som fortfarande befann sig innanför murarna. Ingen av legokaptenerna hade rapporterat någonting. Men husmor Harford sa att det förekommit påstötningar, däribland en riktad mot Abalaman. Morandian gav henne sitt lömska leende och en formell bugning under vilken han svängde med en mantel han inte hade. Åh, jag har kämpat mot honom lika många gånger som med honom i snåd. Hade vi ställts öga mot öga denna vackra dag skulle jag ha dödat honom eller han mig. Mer en bekant än en vän, förstår ni. Och jag tar mycket hellre emot guld för att försvara en mur som den här än för att storma den. Jag lade märke till att en del av era män har armborst på ryggen, kapten, men jag såg ingen använda dem. Man gör inte så bland legosoldater, sa Brigitte torrt. Elaine kände hennes irritation genom bandet, men det var omöjligt att säga om den gällde Abalaman eller henne. Känslan gick snabbt över. Brigitte hade lärt sig att bemästra sina känslor när de märkt hur bandet fick henne och Elaine att spegla varandras sinnestillstånd. Hon önskade antagligen att Elaine kunnat göra likadant. Men det gjorde å andra sidan Elaine också. Abba Lärman stödde hjälmen mot höften. Ni förstår, er snåd, att om man ansätter en karl för hårt när han försöker fly fältet, som att försöka rida ner honom eller så, så kan det hända att han återgäldar den tjänsten nästa gång det är ens egen tur att försöka komma undan. När en karl är på väg från slagfältet är han ju inte längre med i striden, eller hur? Förrän han kommer tillbaka nästa dag, snäste Elaine. Nästa gång vill jag se armborsten i arbete. Som ni befaller, er snåd, sa Abba Lärman stelt med en lika stel bugning. Om ni tillåter måste jag se till mina mannar nu. Han stegade iväg utan att vänta på hennes tillåtelse och började gasta åt sina soldater att röra på sina lata påkar. Hur mycket går det att lita på honom, frågade Elaine tyst. Lika mycket som på någon legosoldat, svarade Birgit lika lågmält. Om någon erbjuder honom tillräckligt mycket guld hänger det på ett tärningskast där inte ens Matt Cawthon kan säga hur utfallet blir. Det var ett förbryllande yttrande. Hon önskade att hon vetat hur det var ställt med Matt. Och käre gamle Tom. Och stackars lille Oliver. Varje kväll bad hon en bön om att de hade undkommit Sjönsen oskadda. Men hon kunde inget göra för att hjälpa dem. Dessutom hade hon händerna fulla med att försöka hjälpa sig själv för närvarande. Kommer han att lyda mig och använda armborsten? Birgit skakade på huvudet och Elaine suckade. Det var illa att ge order som inte blev åtlydda. Då kunde folk ta för vana att inte lyda. Hon gick närmare och nästan viskade. Du ser trött ut, Birgit. Det angick ingen annan. Birgits drag var spända, blicken härjad. Det kunde vem som helst se. Men genom bandet kände Elaine att kvinnan var utmattad in i märgen och varit det i flera dagar nu. Å andra sidan kände Elaine själv samma halvt förlamande trötthet, som om lemmarna var gjorda av bly. Mer än bara känslor speglades genom bandet. Du måste inte leda vartenda motanfall själv. Och vem ska annars göra det? Ett ögonblick blev Emma Bigits röst tung av trötthet och hennes axlar sjönk ihop, men hon rätade snabbt på sig och fortsatte med stadigare ton. Det handlade om ren viljestyrka. Elaine kände den genom bandet, hård som sten, så hård att hon nästan ville gråta. Mina officerare är antingen oerfarna pojkar, fortsatte Bigit. Eller gubbar som varit pensionerade och egentligen borde få sitta och värma fötterna framför öppna spisen hemma hos barnbarnen. I varje fall om man undantar legokaptenerna, och ingen av dem vågar jag lita på utan att titta dem över axeln hela tiden. Så frågan kvarstår. Vem ska annars göra det? Elaine öppnade munnen för att säga emot. Inte av det med legosoldaterna. Birgit hade förklarat hur de var funtade, utförligt och i bittra ordalag. Ibland kämpade legoknäktarna lika hårt som någon drottninggardist, men andra gånger retirerade de hellre än att förlora för många män. Bataljer som skulle ha kunnat vinnas förlorades när legosoldaterna lämnade slaget för att spara manskap. Dock undvek de helst att göra det om någon annan än deras egen sort såg på, eftersom det försämrade deras rykte och sänkte det pris de kunde begära. Men det måste finnas någon annan. Hon hade inte råd med att låta Bridget stupa av utmattning. Ljus var hon önskade att Gareth Bryne varit där. Förvisso behövde Egwen honom, men det gjorde hon också. Just som hon öppnade munnen hördes ett mullrande dån bakom dem i staden. Hon vände sig om och fortsatte att gapa av ren häpnad. Himlen över gamla stan, som bara några ögonblick tidigare hade varit helt klar, var nu täckt av en väldig svart molnbank som tornade upp sig likt branta berg och slungade ner blixtrande ljungeldar genom en mur av regn som verkade lika solid som stadsmuren. Drottningpalatsets förgyllda kupoler, som borde ha glittrat i solen, var osynliga bakom denna mur. Det var bara över gamla staden som skyfallet föll. Överallt annars förblev himlen klar och molnfri. Det fanns ingenting naturligt hos detta oväder. Hennes häpnad varade emellertid bara i några ögonblick. De silverblå blixtarna förgrenade sig i 3 eller 5 uddar som slog ner i Camlin, vållade skada och kanske död. Var hade dessa moln kommit ifrån? Hon sträckte sig efter Sider för att skingra dem, men urkällan gled undan. Och likadant när hon försökte igen. Det var som att försöka få grepp om en pärla i en kruka med flott. Just när hon trodde att hon hade fått tag på den gled den henne ur händerna. Så var det alldeles för ofta numera. Avienda, vill du vara snäll och ta hand om det där? Ja visst, svarade Avienda och omfamnade obehindrat Sider. Elaine fick lägga band på ett styng av avundsjuka. Hennes oförmåga var den där fördömde Rands fel, inte hennes systers. Åh tack, jag behöver träna mig. Det sista var inte sant utan bara ett försök att skona Elaines känslor. Avienda började väva luft, eld, vatten och jord i ett invecklat mönster, nästan lika elegant som hon själv skulle ha gjort det, om än mycket långsammare. Hennes syster var inte lika skicklig på att hantera vädret som hon, men så hade hon inte heller haft fördelen att få undervisning av havsfolket. Molnen försvann förstås inte bara utan vidare. Först slutade blixtarna grena sig, blev färre och upphörde slutligen. Det var den svåraste biten. Att kalla ner blixten var som att snurra en fjäder mellan fingrarna jämfört med att stoppa den. Det senare påminner mer om att lyfta ett smidesstäd med blotta händerna. Sen började molnen skingras, blekna och bli tunnare. Det gick också sakta. Om man gjorde för mycket på samma gång med vädret kunde det ge verkningar som spred sig många mil över landsbygden. Och man visste aldrig vad som skulle hända. Rasande stormar och springfloder var lika troliga som varma dagar och milda vindar. När molnen hade spritt sig tillräckligt för att nå Camlins yttermur hade de hunnit bli grå och släppt ifrån sig ett ihärdigt regn som snabbt fick Elaines hår att klistra sig mot huvudet. Räcker det? Med ett leende vände Avienda ansiktet mot skyn och lät regnet strömma ut efter sina kinder. Jag älskar att se vatten falla från himlen. Ljus. Man kunde tycka att hon borde ha fått nog av regn vid det här laget. Det hade regnat nästan varenda förbannad dag sedan våren kom. Det är dags att återvända till palatset, Elaine, sa Bridget och stoppade bågsträngen i rockfickan. Hon hade börjat stränga av bågen så snart molnen började närma sig. En del av de här männen behöver få träffa en syster. Och det känns som om det var flera dagar sedan jag åt frukost. Elaine blängde på henne. Den oro hon kände genom banden talade om allt hon behövde veta. De måste tillbaka till palatset så att Elaine, i sitt känsliga tillstånd, kom in från regnet. Som om hon skulle smälta bort annars. Plötsligt blev hon medveten om jämrandena från de sårade och blev het om kinderna. De behövde verkligen en systers omvårdnad. Även om hon hade kunnat få grepp om Sider så var minsta sår bortom hennes förmåga. Och Avienda var inte bättre på att hela hon heller. Ja, det är dags, sa hon. Om hon bara kunde få kontroll över sina känslor igen. Det skulle Bridget också uppskatta. På hennes kinder hade också röda fläckar dykt upp som ett eko av Elaines skam. Det såg väldigt undligt ut tillsammans med den barska min hon var medan hon raskt eskorterade Elaine in i tornet. Eldhjärta, Magin och de andra hästarna stod alla tålmodigt kvar där de stått när deras ryttare släppte tyglarna, vilket var precis vad Elaine väntat sig. Till och med Magin var väldresserad. De hade hela gatan innanför muren för sig själva tills Alice och de andra frändeskvinnorna kom ut från den smala gränden. Inte en vagn eller kärra fanns inom synhåll, Varenda dörr var ordentligt förbommad och gardinerna var fördragna för alla fönster, även om det mycket väl kunde vara tomt innanför dem.
De flesta hade vett nog att ge sig av så fort de fick nys om att hundratals män skulle börja svinga sina svärd i närheten. En gardin rörde sig. Ett kvinnoansikte skymtade ett ögonblick och försvann igen. Vissa fann ett makabert nöje i att titta på. De fyra frändeskvinnorna pratade lågmält sinsemellan och ställde upp sig på samma platser som de haft när de skapade portöppningen några timmar tidigare. De tittade på liken på gatan och skakade på huvudet. Men det var ingalunda de första döda män de hade sett. I tornet skulle ingen av dem ha fått bli antagen. Men de var lugna, självsäkra, lika värdiga som systrar, trots att både hår och klänningar var genomdränkta av regnet. När de hade fått höra Egwens planer för fränderna, att de skulle sluta ett förbund med tornet och att Aes Sedir skulle kunna söka sig till dem när de drog sig tillbaka, hade deras rädsla för framtiden minskat. Särskilt när det stod klart att deras reglemente skulle få finnas kvar och att även de före detta Aes Sedirna skulle få underordna sig det. Det var inte alla som trodde på detta. Den senaste månaden hade 7 stycken försvunnit utan att lämna efter sig så mycket som ett meddelande. Men de flesta gjorde det och fann styrka i denna tro. Att ha uppgifter att utföra tillät dem att bygga upp sin stolthet igen. Elaine hade inte insett att denna naggats i kanten förrän de slutade betrakta sig som flyktingar och helt beroende av henne. Nu gick de rakare i ryggen. Oron hade försvunnit från deras anleten. Och de var inte alls lika snabba att vända ner blicken inför en syster. Dessvärre. Fast just den saken hade egentligen börjat redan tidigare. Förut hade de betraktat Aes Sedir som högre stående än vanliga dödliga. Men till sin förfäran hade de fått lära sig att karlen inte gjorde en kvinna större än hon var utan den. När Alice tittade på Elaine smalnade hennes läppar ett ögonblick och hon rättade till sin bruna kjol helt i onödan. Hon hade varit emot att Elaine skulle få tillåtelse. Tillåtelse att följa med till muren. Och Brigitte hade nästan gett med sig. Alice var en respektingivande kvinna. Är ni redo för oss, generalkapten, sa hon nu. Det är vi, sa Elaine. Men Alice inväntade en nick från Brigitte innan hon länkade ihop sig med de andra frändeskvinnorna. Efter den första blicken tog hon ingen notis alls om Elaine. Ninni borde helt enkelt aldrig ha börjat med sina försök att ge dem lite ryggrad igen, som hon hade uttryckt saken. Hon hade ett och annat att säga till Ninni nästa gång hon fick tag på henne. Den välbekanta lodräta strimman uppenbarade sig, tycktes snurra runt sin egen axel och vidgades tills man såg gården utanför palatsets stora stall. Hålet i luften mätte nästan 4x4 steg. Men den vy man fick genom det, en av de höga valvporten till stallets marmorbyggnad, var en smula förskjuten mot vad hon hade väntat sig. När hon red ut på stallgårdens regnblöta släta stenläggning såg hon varför. En annan portöppning, något mindre, stod redan öppen där. Om man försökte göra en portöppning där en annan redan fanns försköts den man vävde just så mycket att de båda inte rörde vid varandra. Men mellanrummet mellan dem var tunnare än äggen på en rak kniv. Ur den andra portöppningen red en dubbelkolonn med ryttare så att det såg ut som om de kom ut ur stallgårdens yttermur och svängde sedan av mot den öppna järnbeslagna porten där de red ut. En del av dem bar blanka hjälmar och harnesk, andra ringbrynjor. Men till siste man bar de drottninggardets röda vapenrock med vit krage. En reslig, bredaxlad man med 2 guldkokarder på vänster axel stod i regnet och mönstrade dem med hjälmen vilande mot höften. Det där var sannerligen en fröjd för ögat, mumlade Brigitte. Små grupper av frändes kvinnor genomsökte landsbygden efter folk som ville ge Elaine sitt stöd. Men det var en slumpartad hantering. Hittills hade frändeskvinnorna kommit med bud om flera dussin olika grupper som försökte hitta något sätt att ta sig in i staden. Men de hade bara lyckats hitta och föra dit 5 grupper om sammanlagt mindre än 1000 man. Ryktet om hur stora trupper Arimilla hade posterade utanför staden hade spritt sig. Och de som stödde Elaine Trackand var oroliga för att bli upptäckta. Eller snarare för vem som upptäckte dem. Så snart Elaine och de andra visade sig kom rödklädda stallknäktar med vita lejonet på vänster axeln springande. En skintorr gamling med glest handrad och bara en krans av vitt hår runt gässan tog Eldhjärtas tyglar. Medan en smal kvinna med gråsprängt hår höll Elaines stigbygel när hon satt av. Utan att bry sig om regnet gick hon bort till den långa mannen med långa kliv så att det plaskade om fötterna. Hans hår hängde oredigt fastklibbat över ansiktet. Men hon såg att han var ung, med åtskilliga år kvar till medelåldern. Ljuset skiner över er, löjtnant, sa hon. Ert namn? Hur många har ni med er och varifrån? Genom den mindre portöppningen såg hon en rad av ryttare som försvann utom synhåll mellan höga träd. Så snart ett par red igenom kom ett nytt par till synes längst bak i kolonnen. Hon hade inte trott att så många drottninggardister fanns kvar någonstans. Charles Gibbon, min drottning, svarade han och knäböjde med sin knutna hand tryckt mot stenplattorna. Kapten Kindlin i Arringill gav mig tillstånd att försöka nå Caimlin. Det var efter att vi hade hört att hennes nord Nin och de andra hade rymt. Elaine skrattade. Ställ er upp, karl, ställ er upp. Än är jag inte drottning. Arringill. Så här många gardister hade det aldrig funnits där. Som ni befaller er snåd, sa han när han kommit på fötter och bugade sig på ett sätt som var mer passande inför tronens dotter. Kan vi fortsätta inomhus, sa Birgit irriterat. Gibbon la märke till hennes rock med guldränder på manschetterna och de 3 kokarderna och gjorde en honör som hon återgäldade genom att hastigt lägga armen över bröstet. Om han blev förvånad över att få se en kvinna som generalkapten så var han klok nog att inte visa det. Jag är helt genomblöt och det är du också, Elaine. Evienda kom strax bakom henne med sjalen över huvudet. Hon såg inte ut att tycka lika mycket om regnet nu när den vita blusen klibbade vid hennes hud och den mörka kjolen var tung av väta. Gardeskvinnorna ledde sina hästar mot en av stallportarna. Förutom de 8 som skulle stanna hos Elaine tills de blev avbytta. Gibbon sa ingenting om dem heller. En mycket vis man. Elaine lät sig valla så långt som till den enkla pelargång som utgjorde ingången till själva palatset. Även här omgavs hon av gardeskvinnor, 4 framför och 4 bakom, så att det kändes som om hon var en fånge. När de väl kommit bort från regnet satte hon emellertid hälarna i marken. Hon ville veta. Än en gång försökte hon omfamna Saidar. Med kraften skulle det vara en lätt sak att få bort vätan ur kläderna. Men urkällan halkade iväg igen. Evienda kunde inte rätt väv, så de fick stå där och droppa. De enkla golvlamporna av smidesjärn som stod längs väggarna var inte tända än. Och på grund av regnet blev det dunkelt i passagen. Gibbon drog fingrarna genom håret för att få det något så när i ordning. Ljus, så stilig han var. Hans ögon var hasselbruna med en grönaktig ton. De var trötta, men ansiktet såg ut som om det skulle klä i ett leende. Fast det såg ut som om det var länge sedan han hade lett. Kapten Kindlin sa att jag kunde försöka leta upp män som fått avsked av Gabriel, ers nåd. Och de började strömma in så snart jag skickade ut budet om det. Ni skulle bli förvånade över hur många som hade stoppat ned sina uniformer i någon kista i väntan på den dag då de kunde komma till användning igen.
Det var åtskilliga som tagit med sig sina rustningar också, vilket de enligt reglementet egentligen inte borde ha gjort. Men jag är glad att de gjorde det. När jag fick höra talas om belägringen var jag rädd att jag hade väntat för länge. Jag övervägde att försöka kämpa mig fram till någon av stadsportarna när husmor Sigane och de andra hittade mig. Han gjorde en förbryllad min. Hon blev helt bestört när jag kallade henne för ACD. Men det måste vara kraften som förde oss hit. Det var det, men det är hon inte, sa Elaine otåligt. Hur många mannar har ni, kar? 4762 från drottninggardet i Snod. Och jag träffade på ett antal furstar och furstinnor som försökte komma fram till Caimlin med sina knäktar. Var lugn. Jag försäkrade mig om att de var lojala mot er innan jag lät dem ansluta sig till mig. Ingen av dem kommer från de större husen, men med dem blir det sammanlagt nästan 10 000 i Snod. Detta sa han som om det inte var av någon som helst betydelse. Det står 40 sadlade hästar i stallet. Jag har med mig 10 000 soldater. Elaine skrattade och klappade förtjust i händerna. Underbart, kapten Gaborn. Underbart. Harry Millas styrkor var fortfarande i överläge, men inte lika mycket som förut. Gardes löjtnant, er snod. Jag är bara löjtnant. Från och med nu är ni kapten, Gaborn. Och min närmaste man, tillade Bridget. Åtminstone tills vidare. Ni har visat att ni är rådig. Ni är gammal nog att ha erfarenhet, och jag behöver båda dera. Gaibon verkade helt överväldigad, bugade sig och stammade fram ett tack. Det är förstås, en man i hans ålder skulle jag i vanliga fall få vara beredd på att tjänstgöra i ytterligare 10 eller 15 år innan en kaptensgrad kunde komma i fråga. För att inte tala om att bli generalkaptenens andre man, hur tillfälligt detta än må vara. Och nu är det hög tid att vi får på oss torra kläder, fortsatte Bridget. Särskilt du, Elaine. Genom väktarbandet kändes en orubblig fasthet som antydde att hon kanske skulle släpa iväg Elaine om hon inte rappade på. Elaines humör flammade upp till en het, skarp låga, men hon kväste den. Hennes styrkor hade just nästan fördubblats, och hon tänkte inte låta någonting förstöra den här dagen. Dessutom ville hon också få på sig varma kläder.